allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Det är fredagen den 19 maj här, en klämdag, men inte desto mindre. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag ingen mindre än Rickard Bråse denna förmiddag. Hur är det med dig, Rickard?
Fenomenalt. Tack för att jag får vara med, Ulf, att du släpper in mig i finrummet, i poddfinrummet här. Jag har ju varit, det är första gången jag poddar på, jag vet inte hur länge.
Ja, det ser jag fram emot. Du är alltid välkommen, så det kanske vi borde göra oftare. Det får vi se vad lyssnarna tycker om det här avsnittet. Men vi har ju en del att prata om, får man ändå säga. SBB är ju ett bolag som lägger dig varmt eller kallt om hjärtat. Embracer kom ju med någon slags vinstvarning här. Vi har ska vi säga, personalförändringar i General Electric och allt möjligt. Och sen så har vi en börs som rallar. Vad ska vi börja med, tycker du?
Jag tror vi gör så här. Nu hade vi ju en helgdag igår under torsdagen och nu har vi en klämdag här. Så att det är ju du som jobbar i princip. Som har lämnat oss vid spakarna. Så jag tänker så här, Ulf. Att du är ju anekdoternas mästare. Igår på när alla var lediga så kom det en nyhet att Carolina Dybeck-Happe, som har varit finansdirektör på jättekonglomeratet General Electric i USA, att hon kommer lämna sin post. Så nu undrar jag, har du någon bra Dybeck-Happe-anekdot på lager?
Ja, jag har även någon anekdot om henne. Vi har kompisars kompisar, så vi var i Tylösand, för det är preskriberat nu, det är därför jag vågar säga det. Jag tror det är 20 år sedan, nästan i alla fall. Ja. Och då så var vi där och spelade golf. På den tiden kunde jag spela golf. Och så i alla fall så hade Absolut Vodka, det här bolaget som säljer sprit till Ryssland, åtminstone fram till för någon vecka sedan, någon slags release som vi inte alls kände till, där de skulle releasa sitt Persico Vodka. Och då var vi där, några stycken. Och så såg jag hur Fredrik Ljungberg, den här Halmstad-profilen som spelade fotboll förra tiden i Arsenal, gick förbi med ett entourage, och så tänkte jag, det var ju speciellt. Så jag tog en av de här persikorna och lobbade väldigt försiktigt, skulle jag säga, i bakhuvudet på honom. Och då stod Carolina där och sa, jag tar på mig skulden om det visar sig att det går till helvete. Men det gjorde det inte, det var ingen som såg det mer än Carolina och jag och någon annan och sådär, så det gick bra. Men det är ju inte så att vi kastar persikor varje vecka på varandra, men tycker det är intressant att hon lämnar GE. Hon kom ju dit för att stycka upp bolaget, vad jag förstår, och det har ju skett nu, så nu ska hon väl inte göra det längre och lämna då, så att säga. Och vad hon ska göra härnäst kan vi ju spekulera om, du och jag. Så vi får se var hon hamnar. Det är inte omöjligt att hon hamnar på någon uppgiven position i framtiden.
Om jag minns rätt nu så har hon ju varit finanschef, gick hon från Assa till Maersk till General Electric, eller GE. Och nästa naturliga steg därifrån är väl då att man ska vara, att hon ska ta ett vd-jobb.
Ja, det skulle jag tro liksom. För det är det hon inte har varit. Innan hon var på Assa var hon ju på Trelleborg en sväng också som CFO. Så hon har ju liksom en karriär i CFO-branschen, men nu har hon ju varit. Man kan inte vara på så mycket större bolag än Maersk och GE som CFO. Speciellt med de breda verksamheter de har. Så att hitta ett nytt CFO-jobb som är lika intressant som de hon har haft är ju svårt att se. Utan då är det CEO-jobb där man får liksom fulla ansvaret över hela verksamheten. Och hon har ju suttit i Ericssons styrelse. Det är möjligt att vi får se en rockad där, men det har jag ingen aning om. Men man skulle kunna tänka sig att om hon vill jobba operativt, att hon kanske söker ett sånt jobb om hon nu börjar vill lämna här. Det börjar faktiskt bli några år sedan Börje Ekholm blev vd där. Det var väl 16. Du kan ju Ericsson mycket bättre än mig nu för tiden. Men det skulle inte vara. Jag skulle inte tycka att det var liksom ett chockbesked om det skulle komma här under hösten eller tidigt nästa år eller något sånt där.
Börje tog ju över mitten av januari 2017, vill jag minnas.
Ja, det kanske kom där hösten.
Ja, det 16. Kom på hösten. Och nu har ju han nästan gått varvet runt ifrån, liksom fått väldigt bra fart. De hade fina år i Ericsson för deras nätverksverksamhet. Den mer eller mindre håller på att haverera här nu, de här kvartalen. Q2-rapporten som kommer ju vara fritt fall och ingen kul läsning för någon. Så vi får väl se om det kanske börjar bli dags för han att... vi sätter låga odds på den här, tror jag. Det är intressant om hon nu också då, man ska komma ihåg att General Electric var ju verkligen en superhärva. Det var ju ett bolag som hade massiva problem när hon gick in där, och har man varit beredd att göra det och backa det i Persico-sammanhang, så räds man kanske inte problem. Så det hade väl passat utmärkt att ta över det här bolaget som är svårt.
Ja, så är det. Sen vet jag inte hur låga odds vi ska sätta på det där, för det är ändå liksom, det är en bit att gå då, men det är inte omöjligt. Det finns väl någon slags intern kandidat också om det blir så att Econ ska lämna här som är chef för Networks. Men det är en ganska kort lista, och jag skulle säga, om jag hade jobbat som headhunter, så skulle jag ändå liksom lansera tanken för styrelsen Ericsson.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Du sa att bolag som har gått hela vägen runt och sådär. Ett bolag som har gått hela vägen runt vad det gäller aktiekursen är ju faktiskt SBB då, som är väl nere på 5 spänn här. Jag vet inte när man kunde köpa den på 5 spänn senast. Det var väl precis när den noterades egentligen. Det finns mycket vi ska prata om. Vi ska prata om SBB tycker jag, och vi måste ju prata om Wiseroy och Hexatronic som kom precis innan klämdagen här. Och sen så Embracer då förstås. Men ska vi börja med SBB? Vad är det som händer där, och vad är det som kommer hända, och vad är det som måste hända? Och vad är...
Ja, just nu har vi väl hamnat i någon form av lugnet efter stormen. De förlorar ju, blir nedgraderade på kreditbetyg, och aktien har ju fallit, varit i fritt fall. De ska försöka frysa utdelningar och sådär. Det var ju väldigt turbulent här för några veckor sedan. Men nu har det inte kommit några nyheter egentligen ifrån SBB. Men man får ju anta att de jobbar febrilt nu. Alltså om jag skulle vara Ilja Batljan i det här läget, där de måste få fram pengar, måste visa att de kan sälja sina tillgångar, och inte till vilka priser som helst, utan på något sätt måste man ju göra det på ett sätt som får marknaden att tro på de värdena som finns i balansräkningen. Så hade jag varit här nu hade jag tagit fram penna och papper, och så hade jag gjort en lista över institutioner som på något sätt, antingen direkt eller via bolag, kan investera i fastigheter. Och så hade jag rangordnat dem efter vem som är, vad ska man säga, mest aningslös. Och så skulle jag ta fram telefonen och börja ringa uppifrån den listan och till exempel då försöka sälja på dem. De har LSS-boende, så jag förstår att de har försökt att bli av med hyresvärde på knappt en halv miljard. Och det är ett paket liksom som är tillräckligt stort för att det skulle ha någon poäng. Man kan inte sälja för lite, eller räcker inte att liksom komma och sälja något hus för 150 miljoner, utan de måste ju presentera något ordentligt. Så jag tror att det jobbas nog, det finns nog en sån lista, och det rings nog en hel del samtal, och det jobbas nog febrilt för att kunna ha någonting att presentera. Du kan inte komma i det här läget nu och säga att det sket sig med det här med de här 6 miljarderna vi hade tänkt att sälja. För det är ju inte riktigt där man befinner sig. Det finns ju noll förtroende kvar nästan. Eller noll är vi inte riktigt nere på.
Men är det fortfarande liksom grejen att de ska sälja fastighet? Jag tänker, ska de inte börja sälja aktien, det vill säga SBB-aktien, och få in en ny riktig ägare, tänker jag. Tar man Iljas bakgrund så har jag aldrig haft någon Persico-duell med honom då, men jag kan ju hans historik lite grann. Han var ju på Rikshem, och Rikshem ägs ju numera AMF och Fjärde AP-fonden. Är inte det någon som skulle liksom gå in och ta 20% av bolaget här till en i någon slags apportemission, eller jag tror det är svårt att göra en riktad emission på så stora belopp, men en apportemission med Rikshem som trycker in lite fastigheter för att rädda det där och komma in då kanske, eller är det en för vågad affär? Vågar inte folk peta i SBB-aktien utan man tar hellre fastigheterna så att säga för att slippa balansräkningen?
Absolut, det är ju två helt skilda saker om du ska investera i SBBs eget kapital eller om du ska köpa SBBs fastigheter. Det är ju två helt olika saker. Så jag tror att på min lista hade ju kanske allra första samtalet gått på något sätt till AMF då. Och de fanns ju med och köpte JM-aktierna här. De är ju storägare i JM. Så när SBB sålde JM-aktier ganska nyligen. Men jag tror att huvudtemat är nog sälja saker i balanser. Men naturligtvis så finns det någon som kan ta en stor riktad, så alltså en trovärdig investerare som tar en riktad och du kan kombinera det då med en företrädare till exempel, där det kan ha varit allra bästa. Men då är du tillbaka i problematiken runt att storägare i det här bolaget kanske inte har så där mycket utrymme och liksom ta sin prorata andel då. Så det kanske är därför det lutar mer åt tillgångsförsäljning.
Jo, det kan det bli, men det finns ju ändå liksom det, alltså även distressed sales går ju kanske göra, så, och det, jag vet inte vad det justerade substansvärdet är i SBB nu, du kanske har en bättre bild av det, men aktiekursen är nere på 5,50 när jag tittade där för 5 minuter sedan, och jag vill minnas att de redovisade ett substansvärde på aktier på, vad var det, 26-28 spänn i senaste rapporten här, så någonstans så finns
22,
det folk som...
22 var det redovisade NTA-värdet, alltså aktuellt substansvärde, och vet ju att de har sålt JM, så då kan du dra av 2 kronor från det direkt, och sen så är det ju då väldigt stora frågetecken runt det där, så att den siffran är det väl ingen som tar då på allvar det här läget, och eftersom de är så hårt belånade som de är, så är det ju små, även ganska små justeringar neråt på fastighetsbeståndet ger ju väldigt stort utslag på eget kapital. Så jag tror att ringer du runt fastighetspersonen i Sverige idag så är det nog inte omöjligt att du ganska snart träffar på någon som frågar sig om equity value är noll. Liksom. Så det finns ju, och aktien står där den står som en konsekvens av det. Va? Så jag tror att det är för stor osäkerhet och att det finns de här olika uppläggen som har börjat framkomma med, och du vet inte hur mycket driftnettogarantier finns det i det på det de har sålt. Du vet alltså, köpa eget kapital i SBB kommer med så mycket abrovinker som du inte känner till, så det är därför jag tror att det är ändå mycket, mycket lättare för dem att få till en tillgångsförsäljning.
Bra. Är vi klara med SBB? Eller vi,
ja, verkligen. Jag tror att
då går vi över på något annat spännande. I onsdags var det väl så att jag skulle göra den här lunchsändningen i tv vi har, och sen så när jag skulle springa upp till fjärde våningen där vi har vår tv-studio dök det upp helt plötsligt en blankarattack, eller vad vi ska använda för rubrikord, på Hexatronic, det här fiberbolaget. Aktien var ner 10% 2 minuter innan sändning, och så fick vi ihop en sändning på det där. Du har ju lite koll på Viceroy då, som skrev om det här och hur det funkar, och vad har du att säga om det där? Är det, har du något att tillägga i den där häven?
Kopplingen var väl egentligen att de dök upp i början på förra året som blankare i SBB, och i det läget var ju inte aktien särskilt blankad, så jag vill minnas. Viceroy har ju tidigare liksom agerat internationellt i Sydafrika, USA och Asien och runt om Tyskland, runt om i världen. Jag vet att när jag läste deras rapport om Adler Group så tänkte jag att märkligt, de här borde ju liksom kunna kasta ett öga på SBB till exempel. Det var ju innan de blanka SBB nu. Och nu helt plötsligt, då tänkte man ju också att det kanske inte var så jättesannolikt, att varför ska de bry sig om oss i Norden? Det är ju bara vi som bryr oss om oss i princip och tror att vi är viktiga, och så är det ingen annan som ens kan sätta Sverige på en karta. Liksom. Men de har ju blivit, de verkar ju ha som att de har verkligen fattat tycke för Sverige, för efter SBB så släppte de ju en rapport i Truecaller Och sen då i förra veckan så berättade de att de även blankar då Hexatronic. Och Hexatronic har ju dykt upp som någon form av superfavorit bland hedgefonderna på senare tid. Det är ju en av de mest blankade aktierna i Sverige helt plötsligt. Och jag har egentligen aldrig haft tittat på den, så jag slängde ett getöga på den efter den här nyheten om att de finns med och blankar Hexatronic. Och det är ju en liten analytisk övning man kan ägna sig åt på fritiden och andra lediga stunder, att man tar listan över de mest blankade aktierna och så sätter man sig och går igenom bolag för bolag och försöker se vad är den rimliga short taken på det här bolaget. Och det är ju lite svårt, man kommer aldrig få något facit av någon egentligen, men om man tittar på Hexatronic så skulle jag tro att en grej som sticker ut är ju väldigt, väldigt låg konvertering från rörelseresultat till fritt kassaflöde till exempel. Och det är en sån sak som jag och många andra ser lite som en kvalitetsbrist, om det håller i sig över lång tid. Och här då brukar förklaringen från bolagets sida ofta vara men det är för att vi har så himla hög tillväxt. Så är det därför det ser ut som det gör. Men det är en svag punkt. De har gjort förvärv, dragit på sig skuld. Men å andra sidan har de haft en väldigt, väldigt hög tillväxt, och då blir ju lite liksom knäckfrågan, tror jag. Är det här en tillväxt som är temporärt uppdriven liksom, eller är det strukturell tillväxt? Det är väl där då frågan till slut kommer att landa, så får man se vad som har rätt. Men Viceroy är ju också ett väldigt stort undantag i blanka sammanhang, för att normalt kan du gå in och titta i till exempel holding som har data över det, och så ser du jättemånga namn då på, som du inte vet. Man vet så lite om de flesta blankar, och man vet nästan aldrig liksom varför de blankar, eller vad strategin är, eller vad de ser i bolaget. Och så att Viceroy har den här motsatt, att de går ut och berättar om det, är ju snarare undantagen än en regel då.
Ja, spännande. Om vi tar blankningsstatistiken så det var 1993, det blev tillåtet 91 med blankning. Tidigare så den aktielånemarknaden satte fart där egentligen, alltså den så att säga, ska vi säga, reglerades på något sätt. Och då, det finns ju mycket det här, ska vi säga, nakenblankningen, och så här, man tror en aktie ska ner och så blankar man. Men en del av den här statistiken, jag satt och tittade på Scandic Hotel som jag har följt lite grann, och de är också mycket blankade, men där har man ju en konvertibel ute, så det är inte säkert att det är liksom en, det är inte säkert att alla dessa blankare har enbart sålt aktien. De kan ha sålt aktien och köpt konvertibeln och liksom räknat ut att de har liksom någon slags hedge där. Sånt kan det vara, men vad vi vet i Hexatronic finns ju inga sådana alternativpapper, utan där är det mer att man tror att den ska gå dåligt i förhållande till antingen bara absolut, eller att man har liksom gått lång någon sektorkollega och tror att det här relativt spelet ska falla väl ut. Vad det gäller Hexatronic så har jag aldrig skrivit någon analys på dem, men jag har noterat deras starka tillväxt, och kanske för min del så får vi väl se här. Normalt sett så är det liksom accepterat med ett svagt kassaflöde när du binder kundfordringar och sånt där, men när det så att säga börjar mattas av så ska man ju få tillbaks kassaflödet, så kassaflödeskonvertering ska ju liksom över 100% liksom, om den har gått från att vara väldigt låg då som den är i Hexatronics fall. Och det, vi får se helt enkelt, man får väl liksom hålla lite utkik över kassaflödet är Hexatronic och se om det blir det inte bättre, så är det ju en varningsklocka, det håller jag med dig om. Men det är ju intressant, du sa att Viceroy har fattat tycke för Sverige, och det är, kan man ju liksom diskutera ditt oval där. Det är väl liksom att de inte har fattat tycke till Sverige, du säger att de blankar. Men finns det någon svensk, känner du till någon? För jag är lite sådär, vi kan prata AI, men det ska vi inte göra nu, men lite sådär att det finns, min erfarenhet efter att ha varit med i det här, så finns det oftast något personellt samband som gör liksom att saker och ting blir som de blir. Liksom. Vi är inte datorer, utan vi är människor som styrs av känslor. Vi har förtroende för vissa, vi har aversion mot andra, och det styr våra affärer. Jag kommer ihåg när Hexagon, då, som kanske är Sveriges bästa bolag, ett av dem i alla fall de sista 20 åren, och så gjorde de Rolén sin första fantastiska affär då i USA. Det var ju ett bolag som han hade koll på från tiden liksom när han hängde ihop där nere med vad hette bolaget, det här investment. Ja, det var länge sedan i alla fall. Men det var liksom inget som kom från Out of the Blue, utan man hade liksom en koppling tidigare. Finns det någon sån koppling i Viceroy som känner till att hon nu liksom gör sin tredje? Vi vet att det är tre, det kan ju vara fler också. Tredje svenska blankningsaffär.
Först bara en utflikning då. Ursäkta att jag rör mig som en krabba rent i hjärnkontoret. Men Hexagon har ju också varit en sån här aktie som alltså i perioder har varit föremål för blankar, kritik och kassaflöde. Och de här sakerna som man gärna då tittar på. Tillbaks till din fråga. Som jag förstår det så är det väl en engelsman och en australiensare som håller det här, plus någon mera okänd figur som håller en mer låg profil. Så att jag vet inte om de har någon Sverige-koppling. Och det är svårt att liksom, vad är det, varför Sverige? Vi är ju liksom reko och hög tillit till varandra och väldigt, skulle säga att det är en dröm att jobba som inom finansjournalistik om man gör det i Sverige, för du har ju ofta fantastisk tillgång till företagsledningar. Man har liksom typ kan smsa vd på kvällen och få svar direkt. Alltså vi har ju väldigt ett öppet samhälle och en öppen börsmarknad. Vi är tillåtande för liksom, man kan kritisera ett bolag utan att bli stämd eller hamna i finkan eller sådär, utan vi har ju fri press. Så att varför Sverige? Ja, men det kanske är just det att de här fundamentala faktorerna också öppnar upp för att det finns möjlighet att utnyttja tilliten som finns och kanske dra på sanningen eller skruva till saker lite väl mycket och sådär. Det är ju definitivt caset i att det har varit så i SBB. Det kan man ju knappast kalla för en diskussion längre. Men, och sen var de ju Tyskland som väl är lite liknande Sverige på en del av de här sakerna sen ändå. Där hade de ju den här jättehomerunnen med Wirecard som ju är största bedrägeriet på en generation. Det är ju liksom det här bedrägeriet med stort B i Europa under den här börsepoken. Så jag skulle snarare tro att det kanske är något sånt, men det är ju väldigt svårt och det blir bara rena spekulationer egentligen bara för. Men information är tillgänglig och det är öppet och det tillåts finnas en diskussion. Den finns ju inte riktigt i Tyskland. I Tyskland så vill de ju bränna blankare på bål, eller kritiker ska ju liksom ha ett mycket mindre tillåtande, mycket mindre öppen diskussion kring aktier än vad det finns i Sverige. Så heja Sverige!
Ja, och vi har ju en fri float och det går att få tag på liksom, det går att hitta liksom 13% vilja ägare av Hexatronic liksom, man kan låna deras aktier av, och liksom vi har ganska mycket Avanza, de här lånar ut aktierna, så det liksom kan nog vara sånt också, att det är tillgängligt på ett annat sätt lite grann.
Och sen ska man komma ihåg också att det finns blankning i aktier, det måste du göra eftersom du har mängder med hedgefonder som mer eller mindre de måste blanka för att kunna fullfölja sin strategi. Så att det där finns är ju liksom ingenting som man ska liksom bli skräckdrabbad av. Utan det kommer det göra, så rör det sig om liksom vilka bolag det är. Sen så framstår det ju ofta som, ska man säga, att det är någon form av vad heter det, sån, liksom, sån djur som jagar i flock. Att det är ofta så här, Hexagon eller Hexatronic, där verkar det som att den har blankningen skenat iväg ganska, ganska fort. Men då är det väl att man har du en fundamental analys där du tittar på samma saker, så kommer du liksom komma fram till samma saker. Alltså på samma sätt som det finns tillväxtinvesterare som ser oändliga möjligheter för att det finns en stor marknadspotential om 10 år eller så där, så handlar den typen av, då köper den typen av investerare samma form av bolag, och sitter du jättekänslig när kundfordringarna rör sig märkligt, så kommer du liksom alla den typen att krylla till samma bolag, för informationen ser ju, så det är ju samma siffror alla får.
Mm, så är det. Sen tycker jag, om vi Du nämnde Hexatonic Game. Man får inte glömma bort att aktien har ju gått här. Det kan nog finnas någon, sådana som har en teknisk aspekt på det här också. Har aktien börjat, aktien tappar då från 150 eller vad man är uppe på, så ser man då att ja, men här är ju liksom en huvudskuld eller vad man ska säga, och då blankar man på lite grann där. Och nu är den ju nere då. Man har ju tappat 2/3 av börsvärdet.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Bra. Sen så får vi väl prata lite om Embracer också. Spelbolaget som vinstvarnade. Kollade du upp det där? Eller hur, vad tänkte du när den kom?
Att de inte skulle klara sin prognos var ju alla nog införstådda med. Efter att de skickade ut någon lite mer sifferbefriad vinstvarning. Har de ju redan gjort för någon månad sedan, har jag för mig att det var. Och nu kom ändå en hård vinstvarning där de presenterade det här justerade rörelseresultatmåttet som de använde sig av. Och det var väl, jag tror att det var 30% lägre än den här ursprungliga prognosen de hade från allra första början. De har ju sänkt prognosen också under resans gång, men nu bommar de ju då ganska grovt där. Och Embracer är ju intressant. Om jag hade så här gissat vad de här, om man har sagt att Visor kommer dyka upp i något mer svenskt bolag, då har jag nog nästan gissat att det skulle vara Embracer till exempel. För det är också ett sånt här bolag som har den karaktäristiken som ofta då får blankare att se rött. Det finns liksom fritt kassaflöde, är massivt negativt. Och jag skulle säga att bland stora svenska bolag så är det väl egentligen det som är svårast att säga att hur mycket tjänar de egentligen då? Det kan man ofta bena ut alla justeringar fram och tillbaka, men jag tycker det är ganska svårt i Embracer att ha liksom en bestämd uppfattning om vad deras intjäning är. Alltså, man kommer ju alltid ha mer eller mindre fel, va? Men där är det liksom svårt. Och se, alltså även om man gör felaktiga tillväxtantaganden, så är det svårt att se vad den är. För väldigt mycket justeringar. Sen hade de negativ organisk tillväxt förra kvartalet. Nu faller då rörelseresultatet, och så har de det här paketet med kassaflöde, och du har jättemycket skuld. Och det har liksom varit ett självspelande piano. Rent med den här förvärvsstrategin som de har haft, för de har kunnat printa aktier hela vägen upp. Det blir ju inte lika lätt när aktien går rakt ner. Så Embracer är ju ett intressant bolag, men jag tycker det är svårt, och det är speciell form liksom när du har spelsläpp och så vidare. Så svårt. Men i slutändan så är det samma, liksom, det är samma tyngdkraft som gäller för dem som för alla andra bolag i hela världen, och det är liksom att du måste få avkastning på de investeringarna du gör, och det facit kanske vi inte får liksom det här kvartalet, utan det här är ju bara liksom en pusselbit av 10 000 då i det här jättestora pusslet som man måste försöka lägga in när man ägnar sig åt det vi gör, som är svårt och lurigt.
Apropå det, så har jag pratat om det ett par gånger i tv och sådär, och det blir liksom inte mindre aktuellt. Det är ju det här med hur vi ser på rörelseresultatet och hur mycket det skiljer sig, och den skillnaden har ökat då jämfört med vinsten per aktie, och då har vi inte ens pratat om kassaflödet än. Och det här, vi har de här liksom, att vi inte skriver av goodwill, och vi har de här IFRS där liksom massvis av liksom kostnader landar under rörelseresultatet. Är det liksom dags att skrota IFRS och liksom börja med en slags schablon på goodwill-avskrivningar, så vi får en årlig kostnad, så vi inte liksom, för det blir ju så att det blir ju liksom en gratis tillväxt liksom, om du inte ska liksom sätta någon kostnad på förvärv exempelvis.
Ja, men på sätt, du har ju redan en intressant sak här med att alla fokuserar, men det har ju nästan blivit kutym att även storbolag fokuserar på EBITA, alltså då Och den definitionen kan också skilja sig åt, men om vi bara håller oss till det här standardformatet på EBITDA så är det ju rörelseresultatet, så exkluderar du avskrivningar på allokerade övervärden på immateriella tillgångar. Så egentligen är det så, du kan ta två helt identiska bolag idag. Alltså, nu tänker vi hypotetiskt här, Ulf. Mm. Du tänker två bolag som är helt identiskt. Det enda de har är att de ena har en väldigt kvalificerad och kreativ CFO som är väldigt duktig på att fördela ut de här övervärdena på lite på avskrivningsbara immateriella tillgångar. Och så har du en annan som bara klämmer in allt i goodwill. De kommer ju se olika ut om alla då sitter och tittar på EBITDA och ställer det i relation till balansräkningen över tid, så kommer de ena ha liksom kunnat pysa ut balansräkningen utan att någon har brytt sig, för att alla fokuserar på EBITDA i alla fall. Och det där är ju intressant, att det finns ett spelrum mellan vad som blir goodwill och vad som skulle kunna ha blivit goodwill men som blir någon avskrivningsbar tillgång. Så det där är ju redan intressant, och man försöker väl då hitta, allokera och vara duktig på det, eftersom alla ändå bara fokuserar på EBITDA. Men när du säger att man ska skrota IFRS, det är liksom, är jag maximalt emot. Det är väl snarare så att folk får lära sig IFRS och alltså kunna förstå. Det finns ju bolag idag som säger fritt kassaflöde och skiter i att ta med leasing, alltså hyreskostnader, som har hoppat ner några rader, alltså som har flyttat och hamnat som en del av finansieringsdelen i kassaflödesanalysen. Det är ju, jag får liksom magsår när jag ser det, när man gör det där. Och att man måste förstå att ingenting har hänt utom att redovisningen har ändrats. Så det är fortfarande så att en hyreskost, alltså betalar hyra på ett hus, så det är fortfarande en kostnad oavsett liksom vad IFRS-gänget har bestämt att det ska ligga, liksom vilken rad det ska ligga på. Och det är samma med resultaträkningen, att det gäller att liksom ha koll på vad som är vad, och man måste ju ändå göra sin egen. Alla fokuserar alltid väldigt mycket på det som bolag, de nyckeltalen bolaget lyfter fram. Men varför ska man göra det? Om bolaget säger att vi har nettoskuld på 2 miljarder och så kollar man att de har ju gjort massa förvärv och sitter med köp-säljoptioner och uppskjutna köpeskillingar och sånt. Om de inte plockar ut motsvarande del rörelseresultat, varför ska jag inte räkna med det här? Det är klart att jag ska göra. Och så får man då förklara när det kommer mejl att jag kollade i rapporten och skrev att det var 2, du skriver att det är 3. Ja, men det är av den här anledningen, och det är jag som har rätt och de som har fel, va? Det är inte svårare än så.
Nej, men finansnettot har ju blivit krångligare här, där du har liksom när det får med liksom som leasingkostnad istället. Men det, ja, jag tycker att bolagen borde hjälpa oss till att liksom försöka reda ut liksom vad som är riktiga, och liksom de här. Sen har vi ju räntekostnaderna, börjar ju bli liksom en, och den är ju också lite krånglig, men man vet ju att den ökar i bolagen ganska dramatiskt här, för det är ju, bolagen får ju också betala en 5, 6, 7, 8% i ränta nu för tiden på nya lån.
Ja, absolut. Alltså det viktiga är ju att bolagen skriver ut vad som är vad. Om man pratar ränta till exempel, så har du ju en räntekomponent i IFRS 16. Och det är ju väldigt tacksamt om man är bara öppen. Alltså låt intressenterna liksom se siffrorna, så får de göra vad de vill med dem i sin tur då. Men det är viktigt att de här siffrorna redovisas någonstans, så det är möjligt att se vad som är vad. Det är samma med, vissa geggar ju i kassaflödesanalysen ihop amorterad leasing med vanlig amorterad skuld. Och det är ju också, jag har skrivit om det tidigare, men jag blir nästan irriterad bara av att tänka på det. Alltså.
Då är det bäst vi går över till någonting annat. Catena Medias olika besked här med svag nutid och optimistisk framtid. Är det något som gör dig irriterad?
Nej, men alltså Catena Media var ett bolag som också låg med, som du sa, varmt eller kallt om hjärtat om man backar några år i tiden. Och över tid har de ju blivit väldigt utklassade av, alltså Better Collective är ju ett väldigt liknande företag, ett danskt företag men noterat på Stockholmsbörsen. Och den här rapporten, kom rapporterna simultant nästan då i veckan som gick, och starkt, Better Collective, svagt, Catena Media. Och dessutom har du en intressant situation där där Better Collective har köpt aktier som är storägare i Catena Media. Och eftersom alla vet att det ena bolaget är oerhört mycket bättre än det andra, alltså både operationellt men även strukturellt, alltså bättre på att hitta bra förvärv, Catena Media. Bakgrunden till Catena Medias problem är ju att det var lite som ett roliga timmanbolag där de köpte saker hux flux, hej vilt, drog på sig en massa skuld och sen så när du har gjort det och dina förvärv inte levererade hur du har tänkt så blir det ganska mycket pannkaka kvar i slutändan och så fick de göra en väldigt intressant nyemission med hybrider, teckningsoptioner. Så den finns ju fortfarande kvar, de här hybriderna, teckningsoptionerna. Medans Better Collective genomgående varit mycket mer välskött. Men då blir det ju också en situation där du har två värderingar från två olika universum också. Så Catena Media har ju en väldigt låg värdering, väldigt högt kassaflöde förhållande till börsvärde, även om du tar det då på utspädd bas när alla de här teckningsoptionerna konverteras till aktier. Så om man ska se det från det danska perspektivet från Better Collective så har de ju lite kontroll då över situationen. Kommer ett bud bara på den amerikanska delen? Alltså, Catena Media har varit väldigt tydliga med att de är till salu, att tillgångarna är till salu, att de gör en strategisk... De har skickat ut flera pressmeddelanden om och påminner om det där. Om det kommer ett bud på amerikanska delen, ja, men då kanske Better Collective lägger bud på hela klubbet. Alltså, de är ju en... De har ju satt sig lite i förarsätet för sin konkurrents strategiska översyn, vilket också då bara späder på bilden av att de är lite, kanske lite vassare på alla fronter. Men såklart ganska aggressivt att göra som de har gjort. Lyssnar man på vad Better Collective säger om sin egen förvärvsagenda och vad de prioriterar där, så låter det ju inte egentligen som att Catena Media är bolaget som man tänker på i första hand, skulle jag säga. Men intressant läge, Catena Media väldigt lågt värderat, så och omvänt då om man inte gillar svaga kassaflöden så blir det ju någonstans så att Catena Medias fria kassaflöde är ju så lågt så det blir till slut svårt att hålla fingrarna borta, även om man kanske inte gillar bolaget egentligen, eller vad ska jag säga. Det är ofta så det blir för oss som gillar dirt cheap cash flow, att man får gå på dejt med dem som man kanske inte riktigt skulle välja i första hand.
Sådana där 5-2-ragg som känns bra just nu men som blir jobbigt i framtiden kanske.
Ja, ibland blir det ju jobbigt i framtiden, men som med alla aktier så det handlar ju bara om, det finns inget bolag som är så bra att det inte kan vara för dyrt, och det finns inget bolag som är så dåligt att det liksom inte är köpvärt vid någon prislapp. Sen kan ju det innebära att du måste ha ett negativt rörelsevärde då, men lätt säga för mig på en klämdag förmiddag, det svåra är ju naturligtvis att klura ut vad, men Catena Media prisas ju i princip som att verksamheten bara ska fortsätta ut, liksom ut för en backe.
Bra!
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Så, det var en intressant fredagspodd. Vi brukar ha lite aktietips här också. Jag noterar, det var väl en halv köpsignal eller köpråd på Catena Media för de som... Men lite riskfyllt då förstås. Och vi har ju i veckan också haft ett mer tydligt köpråd på Bulten. Micke Wilenius, vår eminenta kollega som gick igenom Bulten. Den här skruv- och mutterföretaget som han ser som lågt värderat. Kommer kanske höja sina finansiella mål framöver. Och gör det bra. Och så brukar vi alltid göra något eget. Och då skrev jag om Nibes rapport som jag tyckte var stark. Aktien är högt värderad. Men det är liksom tvärt emot Catena Media lite grann. Att där är ju framtiden superljus och har faktiskt en fantastisk ledning som lyckas med sina små kompletterande förvärv också. Jättedyr, men om man sitter här om 10 år så tror jag ändå det kan ha blivit bra, för det är värmepumpar kommer ha en nyckeldel i att, så att säga, ställa om det här till elektrifiering och energieffektivisering och sånt. Med det tycker jag, Rickard, att vi tackar våra lyssnare för denna gång, och du är välkommen tillbaka när du har någonting att delge våra lyssnare. Och till alla våra lyssnare så önskar vi en fin helg. Det ska bli soligt vad jag förstår, åtminstone om man håller till där jag håller till. Och så får ni ha det bra, och så hörs vi nästa vecka igen, nästa fredag. Tack och hej!
Tack och hej!
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.